Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast av Allsvenskan, med mig, Daniel Kristoffersson, och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Lorry Hasse. It's time to get rebel! Ja, Noah, och då undrar du såklart vem Lorry Hasse är, va?
Ja, och framförallt undrar jag varför du är på så otroligt gott humör.
Nej, men det här var en grej som gjorde mig väldigt glad. Och ja. Det, man kan ju tycka vad man vill om själva storyn, men jag gillar ju frispråkighet och allt möjligt. Och när man när liksom talar direkt från hjärtat. Och det gjorde ju verkligen Mjällbys sportchef Hasse Larsson. Och bakgrunden är ju att vi avslöjade här igår att Viktor Agardius är i princip klar för Norrköping. Han ska väl åka dit och skriva på. De är muntligt överens och han nobbade där med Mjällby, vilket gjorde sportchefen Hasse Larsson väldigt förbannad, eftersom att enligt Hasse Larsson då, så hade ju Mjällby och Viktor Agardius kommit överens muntligt om att han skulle spela i Mjällby, förlänga kontraktet, och de hade även gjort en presentationsvideo. Och han skulle åka dit och skriva på, men klockan 8:10 var det var i måndags så ringde han, eller om det var i söndags, så ringde han till Hasse Larsson och sa att han skulle vara i Norrköping istället då.
Man hade gärna velat höra det samtalet.
Ja, precis. Och det får ju Hasse Larsson att gå bananas. Han säger så här, men jag citerar här från Kristianstadsbladet. Allt var klart och han hade muntligt sagt ja till oss. Vi fotade honom på kvällen i söndags och skulle skriva kontakt med honom idag måndag på förmiddagen. Men då så ringde han då och sa nej, och då säger Hasse Larsson så här: uppenbarligen så har Viktor ingen moral i kroppen. Han ringde mig igår kväll söndag och sa att han hade bestämt sig för Norrköping. Hur fan kan man göra det när man har ett muntligt avtal med en annan klubb, säger Larsson. Och fortsätter då: jag är bara så jävla trött på detta. Jag behöver nog ta det lugnt i några dagar. Det blir för mycket när man inte ens kan lita. Jag vet inte, det känns lite overkligt att man kan göra på det här viset, säger Hasse Larsson till Kristianstadsbladet. Och det är klart, Viktor Agardius har ingen moral i kroppen. Det får mig att tänka på den här scenen från Lorry-gänget i Yrrol, va? När de här kidnapparna har kidnappat en tjej, en kvinna, skur av honom fingret, och det är väl Johan Ulveson, va, som ska lägga det här fingret i ett kuvert med blodigt finger. Ja. Och så är det Claes Månsson som är en av de här kidnapparna. Och så lägger han ner fingret i ett vitt kuvert. Och då går den här bank eller kidnapparen och helt bananas. Men vad gör du? Har du ingen moral i kroppen? Men vad då, undrar Johan Ulveson. Men det är för fan ingen returpapper. Hur fan skulle världen se ut om alla bara ger skiter i allt? Och så får de ta dit, och då är det reklam för returpapper, alltså sån där brunt som är lite miljövänligare. Ja. Och det fick mig att tänka på ingen moral i kroppen då. Ja. Men om man ska gå till kärnan av det här då, så är det ju jag tycker båda har rätt. Alltså det är klart att Hasse Larsson säger precis vad alla tänker, vad alla tycker. Om du har ett muntligt avtal så självklart du ska fullfölja det. Samtidigt, alla fotbollsspelare, tror jag i alla fall, 99% hade varit du eller jag. Om man hade muntligt överens med Mjällby, Norrköping ringer och säger: du får dubbelt så mycket betalt här, du har chansen att komma till storsatsande lag så kan vi vinna SM-guld. Svara ja eller nej nu liksom. Då hade man ju såklart tagit det. Eller, vad säger du?
Ja, nej men ja, alltså det är klart också, det är ju lite sådär att jag förstår inte riktigt varför man spelar in en film och prestationsvideo innan kontraktet är påskrivet.
Nej, men det kan man väl förstå ändå om han säger ja. Alltså, vad är chansen att Norrköping ska ringa typ 2 timmar senare? Det är klart att han säger ja. Alltså,
nej, men det finns ju ändå en del såna här historier.
Det gör det.
Där spelare, jag vet att typ, så här, mitt största trauma var när Newcastle hade jagat en anfallare i 1,5 år och inte få tag i någon, och Loacremy skulle flyga in från Marseille, och det var klart, han hade sagt ja och kontraktet var redo och de skulle fota honom och allting, och så mellanlandade han i London och gick med på att spela tv-spel med QPRs ordförande Tony Fernandes, och så skrev han på för QPR istället.
Ja.
Att det är ju inte klart förrän det är klart.
Nej. Alltså, det är väl lite Stefan Batan har vi också, Batan klar. En klassisk story när han väl var, skrev på för AIK så han gick till Djurgården.
Ja, men det finns ju sådana där. Men jag menar bara att, så här, att det är ju inte första gången i världshistorien som en spelare tvärvänder. Liksom, att det, Steven Gerrard var väl på väg att göra läkarundersökning för Chelsea en gång i tiden liksom, innan han vände tillbaka. Så det, men, det, men jag menar, det är klart att sen förstår, håller man ju med Larsson om att, så här, att ja är ett ja, men att fotbollskontrakt, alltså spelarkontrakt kan skrivas på toalettpapper lika gärna, det är ju ingenting nytt kanske. Heller.
Jag kommer ihåg när man, jag vet inte om det gäller nu, men jag kommer ihåg när jag läste Jöken, det var direkt efter gymnasiet, alltså juridisk översiktskurs, som jag tror 99% av Sveriges befolkning som har pluggat på universitet har läst. Men det läste man direkt efter för man visste inte vad man skulle göra. Då fanns det något som heter pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Fick man lära sig först när man fick lära, tror jag, det betyder i alla fall. Och ja, jag vet inte om muntliga avtal också gäller, men det finns väl någon, ja, det är klart att han, Agardius, vet om det, att han kan skifta och sådär. Det kommer inte bli några efterdyningar av det här, tror jag.
Frågan är om han, ja precis, vem vågar gifta sig med honom nu, tänker jag på.
Ja,
så hur mycket är ett ja värt, ja, i Victor Agardius värld?
Äktenskapsbevis måste man väl skriva under, om jag inte missminner mig.
Ja, men det här bara, vill gifta mig? Ja, absolut. Men kan vi vänta lite med ringarna? Han kommer inte att bli bjuden om Hasse Larsson gifter sig igen i alla fall, kanske vi kan konstatera efter det här. Och Hasse Larsson blir nog inte bjuden på Agardius bröllop heller.
Nej, så känns det. Men vi kan väl säga där att Agardius är ju tänkt, han är väl, framförallt har han spelat vänsterback va, i Mjällby, om jag inte har fel, och även en del mittback. Men som i Norrköping har jag fattat att som han är tänkt som mittback, alltså vänster mittback i ett 3-5-2.
Ja.
Och de har ju även värvat Marco Lund där direkt från Odense, som de skulle göra klart med. De gjorde ju klart med honom fram till sommar, men sen så gjorde de klart med honom nu istället, och det blev presenterat igår. Jag tror väl att Agardius presenterat idag eller imorgon.
Men har, detta med mig fel, men har inte Norrköping varit ute efter Agardius tidigare också? Alltså det finns väl en historia här, va?
Att ja, de, jag tror det, för fem år sedan. Ja, precis. Ja. Och sen var jag på väg utomlands nu, tackade nej till Helsingborg och Kalmar. Sen var det han skrev på, eller skulle han skriva på för Mjällby, och så blev det Norrköping. Så att det var väl, jag fattade så här i alla fall, som har lite att göra med att Fofana nu ligger på is. Jag tror inte att Allan Fofana-dealen mellan Varberg och Norrköping är helt död. Jag tror den fortfarande kan bli av. Men som jag fattade som, så var Fofana, det var, vet vi ju att de var överens med Varberg om övergångssumman. Och sen så var Fofana också muntligt överens med Norrköping. Så han skulle bara åka dit och skriva på och presenteras. Men det här bråket i styrelsen i Norrköping gjorde liksom att det har varit liksom två läger, och sen har liksom Norling sagt att har sett att när de inte fick förlängt med Krogerson, Palmason kanske inte har visat sig vara den här liksom dominanta mittbacken, så sa de direkt att vi behöver satsa på minst en eller två mittbackar, så att därför ligger nu Fofana på is ett tag, tror jag, men även om jag tror inte den är helt död. Så att det hänger väl ihop det där också med att det är struligt i Norrköpings styrelse. Då får vi inte igenom budgetar och sådär. Liksom, vem ska bestämma? Hunt förhandla med vissa och sådär. Så att det är nog lite stökigt, tror jag.
Det där behöver ju lösa sig för dem. Gärna ganska mycket nu, men det kommer det inte göra förrän det här årsmötet äger rum då kanske.
Det är väl är det 16 eller 24 februari där? Det är något där
vill jag inte svara, vågar inte svara på.
Nej, precis,
men vad det låter som där, och det som kom, signalerna som kommer nu, är ju att det förbereds förslag från andra håll än valberedningen på att faktiskt föreslå Hund som ordförande ändå. I Norrköping. Och vad jag har förstått så kan det reda till en jäkla massa andra konsekvenser. Alltså om det är så att valberedningens förslag inte vinner omröstningen på årsmötet, så finns det gott om folk i Norrköping som inte tänker fortsätta arbeta i Norrköping. Vad jag har fått höra i alla fall. Det är möjligt att det liksom är hot på förhand som inte sen efterlevs, eller så är det precis det det gör. Och då väntar ju ännu mer tumult i den där klubben. Och det är väl det sista de behöver just nu. Men de gjorde en dubbelvärvning, som du säger här då, ändå i veckan med bland annat Marco Lunda som blev klar.
Ja, det är spännande lag. Och sen är det frågan om de värvar en anfallare. De har ju ganska bra ställt på anfallssidan ändå, om man tänker på det som ska spela. De har Levi, de har Haksabanovic, de har Totte Nyman, Sema, precis. Alltså, det finns en del anfallare där som kan. Så jag vet inte om de är så här jättedesperata, även om jag tror att nog att det kommer in en
anfallare. Nej, det är väl frågan vad de ska göra med på centralt mittfält, tänker jag, mer kanske. Ja. I och med att Tärna lämnat och att Alexander Fransson ju blev fråntagen kaptensbindeln här av Norling.
Det här ska vi spara och utvärdera i sommar. Men Fransson, han känns som Norlings nya Simon Tärn, att han inte kommer spela en match. Han kommer hamna i frysboxen.
Du tror det?
Ja, jag tror det. Jag tror att Norling har ju jag vet inte, bara jag får den känslan. Norling vill ha spelare som är här och nu. Han vill ha spelare som är liksom inte på väg någon annanstans. Det var därför han släppte Hallenius. Det var därför liksom, ja, jag tror inte Binden ska väl inte vara med någon som är på väg bort. Och jag tror att Fransson kommer nog inte få mycket speltid i Norrköping fram till sommaren. Det är min teori i alla fall. Och han kan bli nya Tern, alltså som Tern var för Norling i AIK, att de inte var, ja, speciellt kontanta.
Eller det kan ju också vara ett fall av att han bara vill ge den till Nyman, för att Nyman leder så mycket med exempel och är så mycket hjärta och lungor, ja, i det där laget. Och dessutom då svenskans kanske bästa forward. Men det sänder ju en signal om någonting. Och som sagt, att liksom just det här med vad är planen för in i mittfältet i Norrköping, kan man ju fundera på när det blir på det sättet. Det återstår att se. Isak Bergman Johannesson är inte såld ännu heller. Kan
han
lär väl
bli
också
kvar nu, va? Med tanke, ja, det på. Känns nästan. Eller ska han gå till Ryssland också, vore ju tråkigt.
Ja, eller det är väl dit Kroningen, Lecce eller Aris i Grekland, som alla andra är svenska. Ado till Mjällby glömde vi nämna här då, att
det får man säga lite Ado bomba
lämnar AIK. Ja, och samtidigt så tycker jag inte att det är det. Jag tycker det kändes ganska rimligt. Det är väl där han är på sin karriärbana, det var dags för att gå till typ Mjällby. Och det är en jättebra värvning för Mjällby.
Ja, och han vill stanna i Sverige, tror jag, för att han ville få, jag vet inte om det, jag har exakt koll på det här, men han vill stanna i Sverige för att han ska få permanent uppehållstillstånd och sådär.
Just det.
Ja, så att jag tror att han är väldigt mån om det, och det blir väl en bra lösning då. Det blir väl en rätt bra ersättare till Besad Sabovic då, om man får säga så. Han är väl...
Ja, det får man väl konstatera. Jag tycker Mjällby har gjort ett bra jobb med att ersätta de spelare som har lämnat överlag. Så det ser rätt bra ut där nere. Där nere. Man ska akta sig för det där. Jag kommer ihåg att jag blev uppläxad en gång. Eller jag reagerade på det själv i England. Att någon skulle förklara för mig då problemet med nordöst engelsk fotboll. Och hur den här anti-London, anti-etablissemangskänslan, hur den alltid förstärks från andra hållet. Och då var det någon spelare som sa att han skulle vara skickad på lån till Newcastle. Och då var det någon som sa, men han tackade nej till det lånet, och då hade han sagt i någon förhandling att I don't wanna go up there. Och att up there har blivit liksom som att man åker upp dit. Att liksom, okay, det är aldrig Newcastle som är utgångspunkten för någonting. Och samma sak, att jag började prata om där nere i Mjällby, som att allting utgår från Stockholm. Och det var dags för honom att flytta ner dit.
Ja.
Liksom att du förstår vad jag menar. Man får inte fastna i det där. Exakt. För mycket, geografiska tänket för mycket kanske.
Ja, vi har den stora bomben också. Bosse Andersson, som vi visste skulle ha ett S i rockärmen. Sen kanske inte vi visste att det skulle komma så här tidigt som i februari. Brukar ju komma i april. Eller i slutet av mars. Men Joel Asoro köps loss från Swansea för 7 miljoner. 4-årskontrakt för 21-årige landslagsmannen. Och ja, Bosse Andersson var mäkta stolt när han poserade på... Djurgårdens officiella hemsida med oss år. Och det är klart att det är en ruggig prestigevärvning det här. Nu ska vi säga så att oss år har ju inte öst in mål. Han var ju utlånad från Swansea till Genoa, där han inte fick någon speltid. Skulle väl tillbaka till Swansea, men det blev strul med inresetillstånd och sådär.
Han var dessförinnan utlånad till Kroningen och gjorde öst inte in mål i Holland heller, kan vi.
Nej, precis, så han har ju inte gjort mål.
Men det är ju en spelare vars styrkor inte bara ligger i målskyttet. Alltså, det är ju, jag såg mest av honom när han spelade för Sunderland. För jag tyckte när han fick chansen där att det var spännande att titta på. Så jag tittade på framförallt en del sammandrag av vad han hade gjort. Och någon, lyckades väl se någon match där i sin helhet. Men att han är ju ett djupledshot, vilket Djurgården verkligen behöver. Och han är ganska skicklig, skicklig en mot en situation. Han är bra på att göra sin gubbe. Han är mer användbar på kanten än vad Boye Traoré har varit. Så jag skulle inte göra den parallellen. Boye Traoré var också en bra avslutare. Framförallt på matcher. De klagade alltid på hans avslut på träningarna, men på matcher satt han ju allt. Men att, jag tror att Asoro är ju liksom en ganska mycket mer användbar spelare, mycket mer allround, men det finns ju frågetecken för hur han ska omsätta sitt spel i målskytte på seniornivå, för det har han inte gjort riktigt.
Nej. Däremot så hade det här varit liksom en medelvärvning om det hade varit lån på ett år eller om det hade varit korttidskontrakt. Ja. Men nu är det ändå ett 4-årskontrakt. Man investerar mycket pengar. Och det är svårt att se att Djurgården på 4 år inte ska liksom få utväxling på Joel Asoro ekonomiskt och sportsligt. Däremot tror jag att man kommer måste ha jättemycket tålamod. Jag tror en ny teori här att han kommer... komma igång ganska sent. Det kommer vara så här att när allsvenskan börjar så kommer det vara lite trögt, och så kommer liksom motstånd och supportrarna bara, ja men det här var en flopp där, och precis som vi hörde med Kristoffer Olsson typ i AIK, oj de har värvan, och sen så kommer han liksom,
eller Tankovic i Bayern var ju samma sak.
Ja precis, och han kommer liksom explodera kanske, men han kommer börja leverera här efter sommaruppehållet, kommer vi nog få se det bästa av honom. Så att,
ja, men det är nog inte en helt orimlig teori, men nej. När det gäller Azor och så liksom, han har ju haft ett stort namn kring sig, dels för att han var med i den här helt hysteriska 99-generationen. Jag ska återkomma till det strax, men också att med hans rykte och sådär, det finns ju svenska spelare som har gått till engelska klubbar och fått chansen en bit ner i seriesystemet där borta. Men frågan är om Azor hade blivit lika uppmärksammad om det inte varit så att han slog igenom parallellt med Josh Maya i Sunderland när de spelade in den här Netflix-dokumentären. För det är ju rätt mycket så att mot slutet av den säsongen när Sunderland åker ur där, så får ju både Azor och Josh Maya, de skolas ju in i A-laget egentligen. Och gör det väldigt bra. De blir ju representanter, de blir någon sorts hopp då, någon sorts ljuspunkt i deras ganska mörka vardag där båda två. Och Maja säljs ju sen säsongen efter till Bordeaux i januarifönstret under dramatiska omständigheter, medan Azor går till Swansea som ju då tränas av Graham Potter. Och jag vet att synen på det där från Sunderland-håll var att det var en situation där Azor verkligen inte behövde lämna, utan att hans agent pressade på för att få honom till Swansea. Ganska naturligt, Swansea låg i Championship, tränades av Potter och var nyligen flyttad från Premier League. Det var ganska mycket mer attraktivt än det kroniskt misskötta Sunderland, där han skulle då harva runt tillsammans med en helt ny upplaga, ny tränare, ny ägare. De visste inte var de var på väg, och det har ju visat sig vara ett klokt beslut i efterhand och inte vara kvar där. Men i Swansea så fick han ju chansen en del till en början också under Potter där. Men speltiden försvann ganska snabbt för honom. Men det är klart att det är inte fy skam att som 19-åring inte kunna slå sig in i Championship. Det är ju en ganska bra liga. Så jag bara, det är svårt att värdera honom. Det är väl det jag vill komma till. Att det är svårt att veta exakt var vi har honom och vad som är potential och vad som är färdig förmåga i det här läget. Det man kan säga också är ju att när 99-landslaget skördade vissa framgångar och blev lite hypade där, då var det ju Mattias Svanberg, Alexander Isak, Anel Ahmedhodzic, Pontus Dahlberg, men kanske framförallt Azor som stal rubrikerna. Ja. Att han var, och han gjorde ju debut i U21-landslaget samtidigt som Isak. Det var ju någon SVT-repo, eller TV4 var det som blev ett reportage om dem där, att de återförenades efter att ha mötts på Stockholms sjumannaplaner som små. Så att han har ju liksom hela tiden nästan legat ganska långt fram i den där 99-kullen. Haksabanovic också 99, ska nämnas. Och en hel del andra spelare. Det är sjukt, alltså. Jag tittade på det där 99-laget. Jag bara nämner det nu när vi ändå pratar om det. Jag kollade på den 99-generationen. Alltså jag vet inte om vi har haft en årgång spelare som där lika många har börjat spela fotboll på elitnivå. Alltså, Dahlberg spelar i Watford, Alexander Isak i Real Sociedad, Joel Azor i Djurgården, Joel Mumbongo som nu får spela i Burnley. Ja. 99, Mattias Svanberg i Bologna, Gabriel Gudmundsson i Kroningen, Haksabanovic i Norrköping,
sjukt, alltså.
Rasmus Wiedheim-Pohl i Rosenborg, Pontus Almqvist i Rostov, Alexander Ahl Holmström i Kalmar, Arvid Brorsson i Örebro, Jonathan Svedberg i Halmstad, Marockien Dion i Elfsborg, Jörg Rafael, Tim Rönning, Kalle Björklund, Hugo Andersson i MFF, Adrian Edqvist i Kalmar, Henrik Bellman i Östersund, Laurent Chaban i Sirius, Adel Titti i IFK Göteborg. Och sen så även lagkaptenen i det där 99-landslaget, Josef Colley, som tillhörde Chelsea på den tiden. Han spelar i Kievo, han får inte spela så mycket, men han är mest tillhört i Kievo. Jag tror inte att det finns en årgång som har producerat lika många spelare på elitnivå. Alltså jag kan inte föreställa mig det. Det är
imponerande. Ruggigt
verkligen.
Imponerande.
Bra jobbat 99-na.
Verkligen, men sen en annan sak är också liksom så här, man är snabb på liksom att döma ut unga spelare. Det gäller ju samma lite Jack Lane där som var 17 år liksom. Han känns som, vissa tycker det är passé, men han är typ 19. Han har typ samma spelstil som Azor och så att, nej, det ska bli spännande att se vad.
Det är väl att vi har sett, man har sett Lane så mycket liksom first hand i Allsvenskan, både under AIK och Örebro, och tyckte att han inte ser riktigt redo ut för Allsvenskan. Alltså, det är möjligt att man drabbats av samma intryck där, men du har rätt i att det går snabbt och då, nej men det var inte på riktigt det här.
Ja, men till exempel om Azor liksom, han har ju, vad har han? Han är 21 år liksom, han har mycket potential kvar.
Absolut. Vi går vidare.
Ja.
Idag så presenterar UEFA och ECA, European Club Association, sitt nya förslag om Champions League och hur det ska se ut framåt. Har du koll på det, Disco?
Ja, lite. Jag läste, skummade igenom din artikel här och ja, det är väl, känns så där om jag ska vara ärlig.
Det är ju, jag hade intervjuat då Lars Christer Olsson, vilket han blev intervjuad i flera medier här idag om det här, och han är ju ordförande för European League som det heter, som också är en intresseorganisation som vars främsta syfte tror jag är att bibehålla någon sorts tävlingsbalans eller konkurrenssituation ute i Europa, att det inte ska bli för snedfördelat alltihopa. Och det kan man ju tycka att de är på väg att misslyckas med tanke på hur det ser ut ute i Europa då, med monopol på framgång och pengar och sådär. Och det här problemet med det här förslaget då, som Lars Christer Olsson kritiserar hårt, är ju då att det är egentligen så att UEFA till syvende och sist går ett fåtal klubbar och ligors ärenden, framförallt klubbar kanske, att det är, de är rädda för att de här 15 bästa klubbarna i Europa ska bryta sig ur UEFA och sätta igång en liga på eget håll. Det har ju varit ett bråk här under våren och vintern, eller hösten och vintern, om det här, för att planerna på en superliga från framförallt Real Madrid och Barcelona och Manchester United och ett par andra klubbars håll har blivit lite offentliga, och FIFA har hotat med att spelarna som skulle göra det, skulle spela för de klubbarna då, får inte vara med i EM och VM, och då det är ju någon sorts, ja, det är ett hot liksom för att behålla makten. Tyvärr är ju inte, FIFAs oro att, att maktbalansen ska skifta för gott då, eller att fotbollen ska bli ointressant, utan det är ju att de inte ska få dra nytta av intäkterna som de här tävlingarna genererar. Nej. De vill ju ha kvar spelarna i Champions League.
Ja, och när man ser Barcelonas underskott och skulder, så fattar man att de trycker på för att det ska komma in mer pengar.
Ja, men ja, de behöver ju det, verkligen. Och det där blir ett problem för hela systemet sen, eftersom de där pengarna rinner ner till mindre ligor. Hur som helst då, det här nya förslaget ska innebära att Champions League utökas med 4 lag, men framförallt att spelschemat blir ett annat om man ska spela 100 matcher till. Idag spelas det 125 Champions League-matcher per säsong. Det nya förslaget betyder att man ska spela 225 matcher per säsong. Och man ska ha in ett antal nya speldatum som ska vara Champions League-exklusiva i sådana fall. Och det finns en del av den här diskussionen handlar om koefficienten och vilka ligor och lag det är som ska få de här platserna. Men för svensk del är det kanske, det är klart att det är intressant, men jag tror att den stora bilden här, och som Lars Christer Olsson är kritisk mot, och som det är lätt att bli kritisk mot själv också, det handlar ju om vad som är på väg att hända med liksom bulken av medlemsländer i UEFA och deras ligor. Därför att det här är ju designat då för att tillgodose de här klubbarnas intressen och egentligen låsa in UEFA Champions League som en tävling där de här få klubbarna som redan har allt kommer få mer, och klubbarna som inte har kommer inte att få speciellt mycket mer heller, så att glappet kommer öka mer och mer och mer, och vi kommer ha helt parallella serier, vi kommer ha en helt parallell värld liksom, där ja, Champions League är inte till för en liga som Allsvenskan, och pengarna från Champions League kommer heller inte rinna ner till den här skiktet av hierarkin där svensk fotboll till exempel då befinner sig. Och det är problemet. Och jag undrar ju två saker. Det ena är liksom att vi ska säga så att det här kommer röstas igenom då i mars månad förmodligen, då klubbas alltihopa svart på vitt, och UEFA vill då inte förhandla om den nya fördelningsmodellen av ekonomiska medel här, utan de vill vänta med det, säger de, och det tycker ju då European League, så att det är rätt korkat, därför att när det väl är klubbat så finns det ingenting att förhandla med. De kan ju inte säga nej till det här förslaget längre då när de redan har sagt ja till det. De två stora problemen i alla fall med det här är ju då ena då att här borde ju Svenska fotbollsförbundet gå ut i fullskaligt krig för svensk fotbolls skull. Alltså de borde ju vara väldigt upprörd över det här och bedriva en rätt ordentlig kampanj tillsammans med liknande ligor för att det här inte ska bli fallet. Och framförallt sätta lite press på UEFA. För att om UEFAs roll ska vara att tillgodose alla sina medlemmars intressen, så kan de inte hålla på det här sättet, tycker jag. Jag frågar mig liksom, vad är UEFAs framtid om det är så att de underordnar och negligerar behoven hos de allra flesta av sina förbund och tillgodoser de här 15 klubbarna. Då får de liksom välja väg där, känns det som, att antingen bryter sig de här 15 lagen ut, eller så finns det ju ingen poäng för ett land som Sverige att vara med längre. Om de liksom bara struntar i svensk fotbollsbehov. Och sen det andra, att det här är ju liksom en del av en utveckling där FIFA och UEFA framförallt då i jakt på de här mandaten och rättigheterna och på makten om fotbollen egentligen har spårat ur åt ett håll som väldigt få personer tycker om. Alltså inte många gillar ju att höra om att Champions League blir ännu mer monopoliserat och maktkoncentrerat. Inte så många som följer fotbollen runt om i världen tycker om att VM spelas i Qatar, tycker om att agentsituationen i fotbollen är totalt oreglerad, tycker om det här maktkoncentratet, tycker om ägarstrukturen, även om du såg förra veckan i England var det senast en grej igen här om då uppköpet av Burnley, där den ägargruppen som har köpt Burnley har ju pantsatt klubben liksom, så de hade ju inte råd med den egentligen, och det blir bara dåligt för dem. Men att det aldrig är någon som klarar av att mobilisera, att liksom att det finns ju ingen stark motrörelse mot det här. Alltså det är liksom att det det finns ingen liksom, i många politiska kamper så finns det en väldigt tydlig oppositionskraft liksom, att det här att ja, men vi är jättemånga som inte gillar det här och nu ska vi lågintensivt eller revolutionärt göra uppror mot det här. Men den kraften ser man ju inte i fotbollen riktigt. Det är de här against modern football och mot den moderna fotbollen rörelsen, men det är ju liksom en hashtag som oftast liksom ja, den swishar förbi ibland och den syns på ett lakan lite hit och dit, och de flesta människor skriver under på vad innebörden av den liksom, att det är, de flesta som går på matcher i många länder tycker ju att det är att tycker inte om den här utvecklingen, men var är motoffensiven? Jag ser fortfarande
det finns
någonstans.
Inte tyvärr.
Eller hur? Och på ett sätt kan jag tycka att så här, för svensk del, att en sak är att vi har ganska opolitiska företrädare i förbundet. Att,
ja.
Jag menar, Karl-Erik Nilsson är ju väldigt sällan ute och engagerar sig i debatter eller liksom tar debatter till något annat rum än fotbollens, eller sätter press eller kritiserar eller bedriver någon konflikt, liksom letar konfliktytor för att få igenom sin vilja eller sådär. Men att hade det varit på ett annat sätt om svensk fotboll var bättre på att se sig som en del av europeisk fotboll? För jag upplever att svensk fotboll verkligen inte gör det. Alltså våra supporterkrafter och klubbar och sådär, vi är väldigt nöjda med att vara på vårt hörn. Väldigt stolta över att vi är annorlunda, väldigt obrydda över vad som händer på kontinenten. Alltså det är ju, om man ska vara helt ärlig, ett ganska lågt intresse för att spela i Europa bland svenska supportrar. Alltså det är liksom inte, det är pengarna som man brukar prata om, att det är bra att få in dem liksom, men att, liksom, att Sverige skulle vara en kraft att räkna med på kontinenten, det är mycket viktigare för många hur det går i allsvenskan än att kvalificera sig för Europa till exempel. Att det är liksom, ja, så, som jag upplever det. Och det är väl ett uttryck för det där då, att vi ser oss inte riktigt som en del av europeisk fotboll alla gånger, utan jag upplever att vi är mycket mer att det är, svensk fotboll är på sin höjd en del av skandinavisk fotboll, men inte ens det. Utan det är liksom, det är verkligen på sin egen ö. Och jag funderar en del på det här, att om det hade varit annorlunda, om vi hade sett oss mycket mer som en pusselbit i den europeiska fotbolls, på den europeiska fotbollspusslet då på något sätt, då hade man kanske bedrivit mer kampanj mot förbundet, satt mer press mot förbundet från klubbar och från andra företrädare på att göra någonting åt det här, att liksom Sverige hade kunnat vara någon sorts mobiliserande liksom mot
verkligen. Där kan man tycka i många frågor.
Ja, men jag tror att i alla fall att det här förslaget kommer ju röstas igenom. Jag tror att man är rätt kraftlös att göra någonting åt det. Så vad vi kan se fram emot är ju då, som Lars Kristlåsson säger, att det kommer bli otroligt svårt för svenska lag att komma in i Champions League. Jättesvårt att komma in i Europa League, och vi kommer i huvudsak att se våra lag kvalificera sig för Europa Conference League, som av allt att döma inte kommer vara en turnering där man kan tjäna speciellt mycket pengar. Så på så sätt blir det.
Frågelådan. Pa-pa-pa-pau. Frågelådan. Frågelådan.
Hör du, Disco, en herrans massa frågor även denna vecka. Och
ja.
Ja, det är lika bra att ta avstamp i de många som handlar om övergångar. Skribenten undrar, Maj Traoré i Vasalund, blir det en övergång till AIK? Och
nej, jag har hört
även om Daniel Larsson och Astrid Ajdarevic till Akropolis.
Ja, Maj Traoré är inte aktuell för AIK, som jag har förstått det nu i alla fall. De anser att han är lite för gammal och lite för dyr fortfarande. Men jag menar, ju längre det går, ju liksom färre blir alternativen. De kollar ju väldigt brett nu, både utomlands och men jag skulle tippa att det kommer något utomlands här, från utomlands. Så att, ja, vi får se vad som händer. Gustav Lantz, är Agardius verkligen en spelare för en toppklubb, eller är han underskattad? Han känns lite underskattad. Ja, jag också, men han känns lite underskattad. Jag tror att Norling har liksom headhuntat honom till det här vänsterpositionen som mittback i 3-5-2, så jag tror att det kan bli väldigt bra. Faktiskt. Och jag menar, Norrköping har väl också, nu var det ju i och för sig under Jens Gustafsson, men de har väl förmågan att hitta de här fynden, i alla fall som mittbackar.
Ja, de var bra på
Laursen förut och sådär, så att
precis.
Det känns, nej, men jag tror att han kan bli bra i Norrköping. Monkey Boy Stockholm, vilken roll skulle Joel Asoro passa bäst i? Startspelare som springer sönder och ifrån medelmåttiga allsvenska mittbackar, eller supersub som springer sönder trötta mediokra medelmåttiga mittbackar?
Jag tror inte att Djurgården har köpt en supersub för 7 miljoner.
Nej, tror inte jag heller. Han ska ju spela, men han är väl mer tänkt som ytter, va, i ett 4-3-3.
Jag skulle tro det också.
Ja.
Att de har gillat att ha en mer stationär, tung centerforward där liksom, som en någon djupledsspelare. Förutom med Bojarov, men de klagade alltid på att det var inte den speltypen de ville använda egentligen. Men det var på hur de ska spela i år. Men jag tror framförallt att han kommer att användas på kanten. Det skulle bli min gissning.
Sebastian Mattsson, alltså inte den Sebastian Mattsson. Nej. Varför värderar inte Disco sin värdighet högre än att försöka hänga med kidsen på alla nya sociala medier som TikTok, Insta och Clubhouse? Ja, men alltså TikTok, där har jag aldrig varit med. Men däremot Insta och Clubhouse är det nya. Där är väl du också med, va?
Ja, jag också.
Jag tror väl att det är väl ett, vi får väl försöka hitta något format för det här. Vi skulle kunna ha en podd där i ett rum bara och bara surra.
Precis, vi måste fundera lite på det. Jag måste orientera mig mer på Clubhouse fort. Jag har varit inne och tittat och sådär. Men jag har inte riktigt hundra på hur jag ska använda det nu.
Jag vet inte vad som hände igår, men jag satt på det där. Och plötsligt så satt jag, så var jag inne i ett rum tillsammans med David Mittov Nilsson, Isak Pettersson och någon till från Norrköping som surra. Och jag bara tänkte, vad hände nu liksom? Och så stod det att jag var inne där. Jag visste inte vad, så jag tvungen att logga. Jag hörde inte vad de sa. Jag vet inte om de hörde mig. Men jag, hur fan loggar man ut från det här liksom? Och så loggar jag ut.
Det är lätt att känna sig som ett så här, ja, men, hotellfyllo som går och bankar på fel dörr på den här appen.
Ja,
du bara ramlar in och bara, oj,
ja,
sorry.
Exakt. Men jag måste orientera mig i det där Clubhouse mer.
Vi får återkomma med hur vi ska använda Clubhouse i Disco och Noah-syften. Men på något sätt ska det väl kanske vara någonting vi försöker oss på. För att hänga med alla kids där ute då, som var anklagelsen här. Filip Persson, vad händer med Guillermo Molins?
Han har väl lämnat Sarpsborg, va? Och är väl på väg bort, som jag fattar det som. Men han har väl precis som alla andra väldiga problem att hitta någon ny klubb. Borde väl kanske vara något för AIK. De har varit på han tidigare.
Ja, men det är väl hans ålder kanske då?
Det kanske är det.
Max Bergström, finns det en diskussion på mediehusen om hur man kan rapportera och därmed påverka opinion kring ungdoms- och breddidrott? Kan och ska media göra mer för att motverka trenden av stängande planer / hallar? Jag tycker att det här skrivs ganska mycket om faktiskt. Och det är möjligt att det går att skriva ännu mer. Men jag tycker att vi har ju den här sajten Föreningsliv som är en undersida på Sporten på Expressen som skriver en del av såna här frågor. Sportbladet och Offside har skrivit framförallt om den här kampen om Bovallen och en del andra sådana. Men jag tror att, liksom att den där typen av journalistik, det måste nästan vara dedikerat på det sättet att för Svensk Föreningsliv är enormt och det är ofta stor läsning på såna här frågor. Så att Föreningsliv är väl ett steg i den riktningen för oss. Den är inte så gammal, den undersidan. Så jag tror att det är nog vårt verktyg för att bevaka sånt i alla fall. Hattori Hanso, en Kill Bill-referens, va? Vad händer i Helsingborg? Varför är det knäpptyst kring nyförvärv?
Ja, men det är väl därför att de inte har så mycket pengar, tror jag. Och de ser väl över situationen med ekonomin nu. Och sen beror lite på om de sänder Fanden Hurk. Det har väl ryktat som intresse där utomlands, men det är väl åldern där också. Jag tycker han väl passar bra i Norrköping. Han passar bra i AIK också, tror jag. Ja. Men det är väl åldern där som spelar.
Han visar att han kan göra mål i...
Alltså, verkligen, verkligen.
Och skjuta ribban. Känns som att jag gjorde skjuta ribban en gång på match också.
Daniel Johansson, vem av er skulle passa bäst i den andras frisyr? Nej, det känns som du skulle inte passa så bra med långt hår och min frisyr. Det blir nog jag som får ta din frisyr.
Ja, det
om man nu kan så. Kalla det frisyr. Det är inte så mycket till frisyr, ja, men det är väl mer slätstruket.
Det som växer på mitt huvud.
Ja.
Men du är ju hans sedan på väg att bli lite grå, va? Nu.
Exakt, tyvärr är det så.
Jag tackar kanske nej till det ändå.
Ja, det måste du ändå göra. Men jag vet inte om det gråa håret hänger med. Det var väl bara frisyren.
Okej, okay, man får välja färg.
Ja, själv. Precis.
Ja, det ändrar ju på allt.
Stämmer att Tobias Sjöldborg, stämmer att Hammarby ska byta ut sitt klubbmärke mot ett med två röda tjurar? Och det här är ju såklart referensen till att de har tagit över Frej, va? Ja, ett litet hån från en Djurgårdssupporter.
Precis, det var en annan fråga om det här också med det här. Jag tycker det finns ju, jag menar, jag undrar ibland hur de här olika liksom supporterfalangerna, vad har de för perspektiv på sig själva i de här frågorna? Alltså det är samma sak som i hela den debatten som var då efter, framförallt utspelas i sociala medier efter Kim Bergstrand. Man kan säga samma sak med det som hände efter den här dokumentären om Odilon, eller om det är AIKs fakturan som hittade i den här knarkrassian, eller vilken skandal det än är. Så är ofta en utgångspunkt att man är moraliskt överlägsen den andra klubben. Att det här är och liksom att det här att det skulle finnas speciellt mycket objektivitet i bedömningen av det som har hänt. Att man liksom är, ja, det här handlar inte om att försvara klubbfärger eller attackera klubbfärger, utan det handlar faktiskt om vad jag tycker i den här sakfrågan. Det gör ju väldigt sällan det, måste man ju säga. Att det är väldigt ofta som det i första hand drivs av något annat där.
Värsta på exempel här var även någon som la ut en skärmdump på att Joel Asoro, 11 år, hade skrivit typ Djurgården bajs eller något sånt där. Alltså vad är det som händer? Alltså, ja. Joel, alltså, man ska liksom stå till svars för någonting på sociala medier som man skrev när man var 11. Herre.
Vad gjorde du när du var 11 år?
Nej, ingen aning. Pratade förmodligen om bajs. Nej, ingen aning.
Precis som Jonas sa då.
Det känns ju lite... Nej, det känns lite...
Ja, det är hårt. Det är hårt. Jag tänkte på det här också, att det är ju en generation spelare nu som har haft Facebook sedan de var 11. Som ju borde börja backtracka lite grann och titta vad de har skrivit kanske. Alla som blir kända eller offentliga behöver ju göra det kanske, kika lite grann. Även du, Disco, borde göra det kanske. Tanke på vad jag vet, vad som finns där. Har vi någonting mer här som vi borde ta upp denna vecka?
Jag går igenom frågorna. Skrabb till Häcken, ja, det var Sportbladet som säger att Simon Skrabb skulle till Häcken. Men generellt kan man skriva att han var en kanonvärvning för Häcken, men han gick ju till Brescia, det var bara ett år sedan, va? Känns ju som att han är ganska ung fortfarande ändå, får man säga, och skulle väl komma hem med svansen mellan benen om han åkte till Häcken. Så att, gissningsvis är väl att han stannar utomlands, och det var väl snack om Legia Warszawa också, som jag tror Sportbladet skrev om.
Många ytterligare en svensk som behöver till Polen då. Det är ju flera svenskar som är där nu.
Han är ingen Simon Skrabb, inte svensk, han är finländare.
Ja, okej, men allsvensk profil får jag ändra till.
Vilket betyg är ni superbostadsrans för så här långt? Ja, men det får man säga är, vi snuddar på fem getingar om Azor och Bindit.
Ja, alltså det beror på. Jag vet ju inte hur bra de här försvararna de har värvat där.
Exakt, men Aldrion Ademi är väl bra, om man fattar.
Ja, men det känns ju spännande. Azor känns bra, och Elias Andersson är en klok värvning och sådär. Mm. Så
ja, men fyra då ger vi hittills. Får vi se om Azor lyckas, så blir det fem. Men däremot får man säga att vi visste ju, det var vi inne på redan för några avsnitt sedan, att han skulle ha en bomb i rockärmen.
Ja, det tenderar han ju att ha. Vi måste väl också nämna det, vi gick förbi det lite förut här, det som Akropolis håller på att göra med Daniel Larsson och Astrid Ajdarevic.
Ja.
Att det är, du har varit inne på det tidigare, att det Superettan är rustad.
Det kommer vara ett smörgåsbord för Superettan med spelare som inte kommer få något annat utomlands, och det är väl de här två ett bra exempel på. Vi har ju liksom Robert Lundström, Linus Alenius i GIF Sundsvall också. Vi har väl AFC som har värvat några profiler, så att, och Akropolis har värvat Panos Dimitraidis också, så att det känns ju som att det kommer bli ännu mer värvningar till Superettan här om några veckor. Ger en månad till så kommer de ha ännu mer profiler, och det kommer bli en stark Superettan nästa år. Sen kommer det bli problem för alla lag att spela ihop alla nya, såklart.
Tar Newcastle Champions League eller Europa League-plats? Ja, vi har ju anställt en spöktränare nu, Graham Jones, som var den som kopplade ihop Graham Potter med Östersund en gång i tiden faktiskt. Han ledde en fotbollsskola som Middlesbrough anordnade i Östersund på Daniel Kindbergs begäran, Graham Jones, när han var ungdomstränare i Middlesbrough. Och sen har han haft en ganska bra karriärbana själv och jobbat med Roberto Martinez i Swansea och Everton, tror jag, och även Belgiens landslag. Och nu är han alltså inne i Steve Bruce ledarstab i Newcastle, och Newcastle är spelare som förbytt sen tre matcher tillbaka sen han dök upp där. Även pratat med honom på telefon en gång i tiden. Han håller på Newcastle väldigt mycket. Så det känns bra. Så Champions League blir det, framförallt nu när UEFA reformerar hela grejen för att få plats med Newcastle. Det är det alla vill egentligen. Men jag tror vi lämnar det här avsnittet där, eller hur?
Ja, det gör vi.
Och försöker besvara fler frågor nästa vecka.
Ja.
Hej med dig.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.